I januari 2021 så växer oron när ingen lyckas få tag i 79-årige Ove Fager. När hans son åker ut till den gula tegelvillan i byn Lillö utanför Rödeby i Blekinge så gör han en makaber upptäckt. I vardagsrummet så ligger den pensionerade busschauffören Ove Fager död. Mördad med 25 knivhugg i buken.
Mannen som misstänks ha blivit mördad var i 80-årsåldern och anträffades i Rödebytrakten i Karlskrona kommun. Mannen hittades död igår och enligt polisen så har brottet skett i närtid.
När polisen börjar utreda fallet så leder spåren till Oves grannar. Det är ett par som har flyttat in i byn som hyr ett hus i närheten. Deras namn är Jesper Hultman och Jessica Andersson.
När man knackar på hos mannen och kvinnan då så uppträder de på ett sånt sätt och svarar på frågor på ett sånt sätt att man bestämmer sig för att ta med dem in till polishuset i Karlskrona för vidare förhör.
Till slut ska de båda dömas till långa fängelsestraff för att ha utfört mordet tillsammans och i samförstånd. Det är ett brutalt mord på en 79-årig man med motivet att komma över hans bil. Idag avtjänar Jessica sitt fängelsestraff på kvinnoanstalten Hinseberg. I en ny intervju berättar hon om sitt liv och om mordet.
Såklart jag såg att han dog. Det gjorde han ju innan tvn kom på honom. Han var ju död innan jag tog fotot.
Jessica hävdar att hon är oskyldig. Det verkar hon vara ganska ensam om att tycka. Varken domstolen, polisen, åklagaren, grannar eller hennes närmaste släktingar tror på henne. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden. Med mig i studion idag har jag min kollega här på Expressen, Niklas Svensson. Välkommen tillbaka till Krimrummet.
Ja, men tack så mycket.
Idag ska vi dyka in i fallet Jessica Andersson. Och om man ska försöka sammanfatta det i några få meningar, vem är Jessica Andersson?
Hon är en 43-årig kvinna som har vuxit upp på många olika platser i södra Sverige. Hon har levt ett otroligt trasigt liv. Det har varit i långa perioder nattsvart i Jessicas liv. Hon har missbrukande föräldrar som har åkt in och ut i fängelse. Hon har egentligen inte haft något vuxenstöd överhuvudtaget under sin uppväxt. Och själv har hon åkt in och ut på olika hem, behandlingshem, fosterhem, SIS-hem, ungdomshem, vi kan kalla det vad som helst, men så såg hennes uppväxt ut.
Och idag sitter Jessica på Hinseberg, det är den kvinnoanstalt i Sverige som har högst säkerhetsklass. Det är där som mördare och kvinnor som döms för andra typer av grova brott hamnar. Du Niklas har ju träffat Jessica där. Jag vet att Hinseberg är en plats som fascinerar folk. Kan du måla upp en bild av Hinseberg?
Det är en väldigt speciell plats. Den ligger i Frövi utanför Örebro. Man kan väl beskriva platsen som ganska, den är idyllisk. Jag kan tänka mig att sommartid så är det en plats som människor skulle vilja sitta och fika på och sådär. Om det inte vore för murar och höga staket med galler och elstängsel. På den här platsen sitter Sveriges farligaste kvinnor. Då råder det ingen tvekan om det. Man har 122 platser för långtidsdömda på kvinnofängelset Hinseberg. Man har ett häkte som man alldeles nyss har byggt ut. Och jag har varit där flera gånger och träffat långtidsdömda, livstidsdömda kvinnor och i det här fallet då Jessica Andersson, 18 års fängelse för mord.
Det är ett protokoll att ta sig in, va?
Ja, det kan man lugnt säga. Först måste man ha så kallade samtyckesblanketter som man fyller i. Och de får man av den intagna kvinnan via brev. Man fyller i dem där, skickar till anstalten och sen så diskuterar anstaltsledningen med kriminalvårdens huvudkontor och därefter fattar man ett beslut om huruvida man ska få ha en kontakt med den intagna eller inte. Och det kan vara en kontakt som sker via telefon eller att man får ett besökstillstånd. Det här kommer att ta några veckor från det att man har skickat in blanketten. Sen får man ett beslut och det beslutet måste den intagna kvinnan meddela brevledes. Så det är ingen på anstalten som hör av sig och säger hej, nu är du välkommen. Utan personen som man brevväxlar med måste berätta att nu har det här godkänts. Så att det är en ganska avancerad och lång och stor procedur. Men när man väl får tillståndet, då är man välkommen dit. Och i mitt fall då så har jag fått heldagars besök. Det är ganska ovanligt, men det kan vi journalister få vid enskilda tillfällen. I Jessicas fall så kom jag en höstdag till Hinseberg och fick då gå igenom en ganska avancerad säkerhetskontroll där man går igenom allting. Egentligen får jag inte ha med mig någonting in i besöksrummet. Jag får absolut inte ha någon telefon med mig eller någon smartklocka eller någonting som har en radiosändare i sig. Man går igenom våra väskor ordentligt och vi måste föranmäla flera dagar innan besöket om vi vill ha med någon kamera in och någon lampa till exempel. Vi gör ju tv-intervjuer inne på Hinseberg och då behöver vi viss utrustning. Det där går sig igenom av anstaltsledningen och när man har kollat igenom allt material vi har på oss, då ska vi igenom metallbågen som ser ut ungefär som på Arlanda flygplats eller på någon flygplats när du ska ut och resa. Och först därefter släpps man in i ett besöksrum. Och då
hur
har man,
ser de ut?
Ja, men ganska små oftast. Man har ett lite större besöksrum på Hinseberg. Det besöksrummet är egentligen anpassat för små barn kan man säga. Alltså intagna kvinnor som har barn som kommer på besök. Så där inne finns det leksaker och några backar med böcker. Jag såg en Pippi Långstrump-bok av Astrid Lindgren senast. Det sitter lite mjukisdjur i en bokhylla, en klocka som tickar på väggen. Det ligger en matta på golvet. Fönstren är fördragna och man kan inte i rummet öppna upp dem så att man får något ljus utifrån. Utan det är ganska mörkt här inne och så finns det två lampor. Det är väl ungefär vad som finns. Man har också i det här stora besöksrummet en toalett. Och oftast så brukar personalen ställa fram en kanna kaffe eller en kanna med varmt vatten så att man kan dricka te. I övrigt så finns det ingenting i det här rummet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Jessica Andersson, hon sitter ju som sagt då på ett 18-årigt fängelsestraff för mord. När du träffar henne, hur är det att göra en sån intervju?
Ja, men jag minns ju när dörren öppnas och vi träffar Jessica för första gången. Hon är ganska nervös. Hon kommer in och vet inte riktigt vad hon ska säga. Vi tar i hand och presenterar oss för varandra. Och sen så ber jag henne sätta sig ner på stolen mitt i rummet. Vi har ju riggat upp kameror och bestämt hur det ska se ut i bild. Hon har med sig mängder med papper, en tjock pappersbunt som hon håller krampaktigt i handen. Där jag kan ana att hon har skrivit för hand med en bläckpenna allt som hon ville ha sagt under den här intervjun. Jag noterar flera timmar senare efter intervjun att hon aldrig har tittat på de här pappren, men hon har dem ändå med sig. Och hon
en trygghet.
Dem. Ja, någon slags trygghet, och hon har förmodligen funderat ganska mycket inför den här intervjun på vad hon vill få fram, och hon vill inte att det ska gå fel under den här intervjun, men hon tittar aldrig ner i de där pappren. Och det är så det brukar vara. De jag träffar på kvinnofängelserna brukar vara nervösa när de kommer in, och sen slappnar de av ganska snabbt. De inser att jag inte är något hot. Jag är ju där för att lyssna på dem.
Den här intervjun som du gör med Jessica, du är inne på att den spelas in. Och i det här poddavsnittet så kommer vi spela upp en hel del ljudklipp från den intervjun. Både om själva mordet, men även hur livet såg ut för Jessica på vägen dit. Och det är ju så att om vi går tillbaka i Jessicas liv, så det går snett ganska tidigt i livet för henne.
Ja, det kan man lugnt konstatera. Hon är 5 år gammal när hon hamnar på ett barnhem, och det sker efter att hon vaknat upp ensam i sängen i en lägenhet och undrar var mamma och pappa är. Hon vet ju att hon ska till förskolan eller till dagis, så hon går upp, hon klär på sig, tar på sig en jacka för att gå till förskolan ensam, 5 år gammal. Hon når först inte upp till låset på dörren, så hon får gå ut i köket och hämta en stol. Och så ställer hon stolen innanför dörren, får hon upp till låset, och sen går hon till förskolan.
Vart var föräldrarna?
De var borta. Mamman var tung missbrukare på den här tiden. Pappan åkte in och ut i fängelse för diverse brott. Det handlade om bilstölder och om narkotikabrott. Jessica själv vet inte var föräldrarna var. Men det som händer när hon kommer ensam gående till förskolan, det är att man slår omedelbart larm till sociala myndigheter. Hon omhändertas ganska omgående, placeras på Sköndals barnhem. Och 1 år senare, när hon har varit där i 1 år med alla andra barn, så kommer det ett par ifrån Bålsta dit. De är där för att hämta ett fosterbarn, eller för att träffa ett fosterbarn som de ska hämta någon vecka senare, och det blir Jessica som de hämtar. Deras första möte är ganska reserverat. Jessica har ju ingen aning om vad som ska hända. Hon är ganska tystlåten vid det här mötet. Men hon hamnar i alla fall 1 år senare i Bålsta, och där blir hon kvar i 6 år och har kanske sin bästa tid i livet fram tills hon är 12-13 år gammal. Sen börjar utförsbacken ta fart igen.
För då flyttar hon tillbaka till mamman igen?
Ja, det är faktiskt så att mamman kräver att få tillbaka sin dotter. Mamman bor då på ett slags behandlingshem utanför Halmstad på västkusten. Och när hon kräver att få tillbaka sin dotter så beslutar myndigheterna att hon ska få det, trots att alla i Jessicas omgivning vid den här tiden protesterar. Även fosterföräldrarna, de menar ju att hon borde få bo kvar i Bålsta. Och Jessica själv, hon vill inget hellre än att bo kvar hos sina fosterföräldrar. Hon har rotat sig där, hon har sina kompisar i Bålsta och hon trivs i skolan. Men ändå så beslutar de sociala myndigheterna att hon ska tillbaka till sin missbrukande mamma. Och det går ju snett med en gång. Mamman har narkotika hemma i lägenheten. Hon träffar män som begår brott och som sysslar med narkotika och som använder narkotika. Och ganska snart så är Jessica också i det träsket. Hon börjar använda narkotika som hon hittar hemma i lägenheten. Hon skäl med sig hasch som mamman har gömt undan i något skåp i köket.
Och då blir Jessica återigen omhändertagen, lagen om vård av unga. Hon hamnar på ungdomshemmet Brättegården utanför Vänersborg. Och vi kan lyssna på hur hon själv berättar om den här tiden när du intervjuar henne.
När begick du ett brott första gången? Och vad minns du av det?
Det tror jag var på Brättegårdens behandlingshem när jag började droga andra droger som amfetamin, kokain, heroin.
när du var på LVU-hemmet?
Mm, när jag rymde därifrån så testade man ju på. Man träffade folk och testade sprutor. Och det var det min far försökte säga till min mor. Att hamnar hon där och sätter du henne där så kommer hon lära sig allt hon inte kan redan. Och det kommer bli käpprätt åt helvete. Och han hade ju rätt. Jag vet inte, jag hamnade i fel sällskap helt enkelt. Och fick lära mig att stjäla bilar, snatta och även om droger och säljning.
Det som följer är några år i Jessicas liv då hon befinner sig i en mycket destruktiv spiral. Hon blir tillsammans med killar som misshandlar henne och hon säger att hon flera gånger har blivit våldtagen.
Och sen började han slå mig och började inte ta droger som han hänvisade mig att ta. När han kom med matsked, liksom att nu säljer du det här. Och gjorde man inte det, då åkte man på stryk eller blev våldtagen av honom. Så att jag tog drogerna han sa till mig. Och även tabletter och så. Så hade jag nästan i 10 månader.
Hur kom det sig att du träffade alla de här männen under de här åren?
Jag är för godtrogen, tyvärr. Jag har fått höra det, att jag är för godtrogen, jag tror. Det bästa är att det finns någonting där i dem. Att man kan förändra dem. Kan försöka. Att få dem bli snälla, bättre. Men det lyckades inte jag med.
Så småningom så är vi framme vid hösten 2016. Då Jessica flyttar till byn Lillö utanför Rödeby i Karlskrona kommun. Hon flyttar in i ett rött tvåplanshus, en villa. Närmsta granne är hyresvärden.
Jag tyckte det var som en skänk från ovan att jag fick en ny hyresgäst alldeles med en gång som min gamla hyresgäst flyttade ut utan att jag behövde lägga 2 fingrar i kors.
Allting bara löste sig.
Det löste sig, ja. Mm. Och på den vägen, vi skrev kontrakt samma dag och på hyra.
Niklas, du är ju inte bara uppväxt i Blekinge utan du har också varit på plats i Lillö och Rödeby nu när du har arbetat med det här fallet. Vad är det här för plats som den här historien utspelar sig på?
Ja, men lite är det ju som att komma hem för mig då. Jag är själv ifrån Sölvesborg. Den här historien utspelar sig i östra Blekinge. Jag åker till Lillö som ligger någon mil utanför Rödeby. Det här är en plats ute i skogen. Det är ganska långt mellan husen. Alla känner alla i det här området. Men man umgås kanske inte så nära. Det är rätt många äldre som bor i det här området. De har bott där i många, många år. Plötsligt kommer Jessica dit. Och det här är en person som man egentligen inte vill ha kontakt med. Det är, människorna som bor i Lillö söker inte kontakt med nya människor. Så att Jessica är ganska isolerad i den här röda tvåplansvillan som är ganska sliten. I huset intill, det är kanske 100 meter mellan husen, där bor hennes hyresvärd. Och hon har ju hamnat här av en slump, Jessica. Hon har varit ute på sommaren och kamp. Man har åkt från campingplats till campingplats i Blekinge och Småland och har av en ren tillfällighet råkat stanna i Lillö för att man behöver vatten till hunden som man har i bilen. Och man går in i ett hus och det visar sig att personen som bor i huset ska just flytta ut. Det här huset ska hyras ut igen och Jessica nappar. Hon förälskar sig i det här huset. Hon
ett
gillar den här platsen.
Beslut.
Ja, det är ett impulsbeslut och på bara några timmar löser det här sig för hyresvärden. Ja, han är ju jättenöjd med att få en ny hyresgäst innan den gamla ens har flyttat ut. Och han har inte behövt annonsera eller fråga runt utan det bara löser sig allting. Och för Jessica är det här också fantastiskt. Hon får ett hus med en stor trädgård. Hon tänker att nu ska livet starta om. Hon ser framför sig att det här är en plats där hon kanske kan bilda familj och här blir det lugn och ro och inte en massa problem som det har varit i hennes liv hittills.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jessica bor i det här huset ett tag och under den här tiden som hon bor där så träffar hon en man som hon blir tillsammans med. Jesper Hultman, vem är han?
Han är en riktigt strulig kille. Han är 9 år yngre än Jessica. Han är född 1989. Han kommer från Småland, bor hemma hos mamma trots att han ändå börjar bli till åren. Han är dömd för narkotikabrott vid den här tiden. Han är dömd för misshandelsbrott och det finns nya misstankar mot honom. En person som många är rädda för också. Han kallar sig själv för majoren. Det är ett öknamn eller smeknamn som han har haft med sig sedan unga år, säger han själv i något förhör. Majoren betraktas som en farlig person av många i hans omgivning. Det här är en person som man ska akta sig för. Men Jessica faller pladask för honom. Det är Jesper som tar kontakt med henne via Facebook.
Jag fick en vänförfrågan och jag godkände hans vänförfrågan. Där började det och man tyckte liksom att han verkar okej. Liksom. Och sen så ringde vi varandra ett par gånger och pratades vid. Och det kändes bra faktiskt, det gjorde det. Så tänkte jag när jag åker upp och hälsar på honom så. Ja, jag var och träffade honom, jag tyckte han var okej, inga problem. Och sådär. Och sen efter ett tag så fick inte han bo kvar hemma hos sin mamma. Han blev utslängd. Tog jag honom under mina vingar liksom att du kan flytta in hos mig, det är lugnt. Så han kom där med väskan och allting och flyttade in och vi skrev honom som sambo på min adress. Och han var lugn och fin och jättetrevlig i början.
Vad är det för liv de här två lever tillsammans, Jessica och den här så kallade majoren?
Ja, men det är ett miserabelt liv med narkotika och med tabletter, läkemedel av olika slag, mycket alkohol. Man umgås i kriminella kretsar, man har några vänner som mer eller mindre flyttar in i huset också. Under en tid är de 4 som bor i huset som missbrukar tillsammans och de är sällan ute från huset. Vid några få tillfällen tar de bussen in till Karlskrona eller Rödeby för att handla. Men oftast,
för de är lite isolerade där.
De är isolerade och det här är ödsligt. Alltså det är långt mellan husen.
De har ingen bil, de har ingen körkort.
Allt sånt är borta. De har haft bil, de har haft körkort, men det har de blivit av med. Och i Jessicas fall handlade det ju om att hon har kört påverkad och blivit av med körkortet. Så att de har svårt att ta sig någonstans. Och de måste hela tiden få hjälp om de ska ta sig någonstans. Och det händer att de går och knackar på hos grannar och frågar. Inte bara efter skjuts, utan de frågar också efter pengar ibland. Och de undrar om de kan få låna alkohol, sprit, spritflaskor. Det finns de som också lånar ut saker till dem, men sällan mer än en gång.
Man får känslan av att det är ett utslaget par det här. Och här kan vi gå över till, eller börja knyta an till där vi började hela den här historien. För i den här byn Lillö så bor en man vid namn Ove Fager. Vem är han?
Ove Fager är en tidigare busschaufför. Han har bott i byn i många, många år. Han trivs där. Han har kontakt med sina närmaste grannar. Hans veckor ser ungefär likadana ut. På helgerna sitter han framför tvn och tittar på ishockey. Det händer att han också tittar på fotboll, men han älskar ishockey. För när han körde buss i Karlskrona, då var det uppdrag han tyckte allra bäst om att köra spelarbussen för Karlskrona ishockeyklubb.
Ett hedersuppdrag.
Det var verkligen ett hedersuppdrag för honom. Ove har också drivit en bensinmack. Han är en social person. Han har ett stort kontaktnät och många vänner. Och han träffar en hel del av dem på olika kaféer i Rödeby. Det är ett gäng som kallar sig för gubbgänget som brukar träffas nästan varje vardag på något av de stora varuhusens kaféer. Där sitter de och skvallrar och dricker kaffe någon timme varje dag. Så att kontaktnätet är stort och han har många vänner.
Han är närmar sig, ska fylla 79 år gammal, men verkar vara en ganska pigg pensionär i vardagen. Han bor 700 meter ungefär från där Jessica och hennes pojkvän bor. Och du var inne på det, att ibland så sökte de upp grannar och hade bad om olika tjänster. Och det är just ett sånt tillfälle som initierar allting den här januaridagen 2021. För då vill Jessica ha skjuts. Hennes pojkvän, majoren, är åtalad för misshandel och Ove Fager är då snäll nog att ställa upp och köra Jessica till Karlskrona.
Och han kom ju hämta upp mig och körde in mig och jag minns en sak han sa, att jag är värd mig mycket bättre. Att liksom, du är värd mig mycket bättre än honom, tänkte för liksom. Och sen så kom Jesper ut och sa att jag fick 2 månader för någonting. Och sen tog vi bussen hem då. Och efter ett tag vi varit hemma, när vi började laga mat och sätta på kaffe och grejer, så knackade på dörren.
Sen börjar historierna om vad det är som har hänt gå isär lite, Niklas.
Ja, så är det. Domstolarna, de hävdar att det som sen händer, det är att Jessica och hennes pojkvän går hem till Ove Fager 700 meter ungefär för att stjäla hans bil. Men Jessica och pojkvännen, de hävdar att Ove kommer hem till dem och att Ove blir bjuden på middag där hemma. Och det här kan vara en inbjudan från Jessica som ett tack för att hon några timmar tidigare fått skjuts till Karlskrona. Jessica hävdar bestämt att det är så att Ove kommer hem till dem och sen händer det någonting där som gör att Jessicas pojkvän blir förbannad på Ove och mer eller mindre kastar ut honom handgripligen. Och så återvänder Ove hem och den historia som Jessica berättar går då ut på att pojkvännen, han kan inte släppa det här som har hänt, ilskan på Ove, utan pojkvännen vill gå hem till Ove och läxa upp honom ytterligare.
Och det här kan ju verka som ganska obetydliga detaljer i sammanhanget.
Ja, men precis. Men domstolarna har ändå slagit fast bestämt att nej, Ove var inte hemma hos dem. Och jag som då har studerat alla förhör och läst hela förundersökningen och gått igenom domarna kan inte riktigt förstå hur och varför domstolarna har slagit fast detta så bensäkert. Jag tycker att det är svårt att slå fast att Ove inte var hemma hos dem. Men precis som du säger, det är egentligen ganska obetydligt. Det har inte så stor betydelse för det som hände sen, någon timme senare.
Förklart är i alla fall att så småningom så beger sig Jessicas pojkvän Jesper Hultman hem till Ove Fager. Han har då Jessica i släptåg. Historierna går isär lite om det här sker i då rent raseri eller om det är en planerad, kalkylerad handling. Vi kan lyssna på vad Jessica säger om det här skedet i historien.
Jag försökte verkligen stoppa honom. Jag slet och drog honom liksom där innanför dörren. Men han slet ju sig loss och skulle bara iväg liksom. Så jag gick ju efter honom. Men sen på slutet, vid sluttappen när man viker av in på mindre väg, så tappar jag bort honom. Men jag hör ju gap och skrik där inne i huset, så jag tar ju mig till öppna dörren på baksidan. Då möts jag av att han står och hugger och slår honom. Och massa diverse grejer. Att det är ju med pallstol han slår. Han hugger honom. Han har kniv i handen hela tiden och hugger och hugger och hugger. Jag blev livrädd och chock. Och
sen, men du fortsatte in i huset istället för att springa
därifrån? Han tittade på mig och sa att du går ingenstans. Och där kände jag liksom, jag stod med mobilen i hand och tittade på honom och vet inte om jag ska vända mig och går. Då kommer jag få kniv i ryggen eller någonting. Han kommer ge sig på mig också, för det har ju hänt förr.
Kan du förstå att en del som tittar på detta och hör dig nu ändå undrar, varför sprang du inte bara därifrån?
Ja, jag har fått den frågan många gånger. Att jag fick inte bara därifrån, varför ringde du inte polisen eller så. Men jag var livrädd. Jag var livrädd. Han kommer göra mig illa med om jag vänder ryggen och går. Och säger jag någonting så kommer han bli helt skogstokig, för att jag såg i blicken på honom, han var kolsvart, han var inte där.
Mitt i allt detta, Niklas, så bestämmer sig Jessica för att agera fotograf.
Ja, hon tar upp sin mobiltelefon och hon har svårt att förklara varför hon gör det. Hennes historia går ju inte ihop.
Vad är det hon gör för någonting?
Hon tar en bild på Ove som vid det här tillfället ligger på golvet. Han blöder kraftigt ifrån både huvud och mage. Han har fått mängder med knivhugg. Jessica säger att han är död vid det här tillfället. Men också där går meningarna isär. Rättsläkare som har tittat på det här fallet säger att Ove vid det här tillfället lever. Men även om man lägger det åt sidan så är det ju märkligt att Jessica här tar upp mobiltelefonen. Hon säger att hon är livrädd för sin pojkvän. Det är därför hon står som förstenad vid hans sida när mordet äger rum, eller när den här dödliga misshandeln äger rum. Men ändå så tar hon upp mobiltelefonen. Jag får inte det där att gå ihop, och Jessica kan inte riktigt förklara. Hon hävdar i efterhand att hon tar den här bilden som ett bevis. Någonting som hon skulle kunna visa sen, använda kanske för att ge till polisen för att sätta dit pojkvännen. Men det sker ju aldrig.
Vi kan lyssna på hur hon själv beskriver varför hon gör det här.
Jag tänkte om jag går och tar en bild som bevismaterial sen, så att jag kan skicka till hyresvärden eller till någon annan. Och jag säger nu till mig själv, för att nu har jag fått det på bild, att nu har jag fått det på bild att han är död, att Jesper har dödat min granne liksom.
Är det inte konstigt att du det i det läget vågar säga något också?
Nej, men det, jag tänker nog inte på det. Det var i efterhand som när polisen visade live-frekvensen att jag säger nu, och de trodde att jag menar nu till honom eller någonting. Men det är ofta jag säger nu och så, typ till mig själv, har jag märkt om dagarna. Att jag var så chockad så att jag valde att ta en bild. Det låter jättekonstigt.
Ja, du tycker det själv?
Jag tycker det själv, att det är konstigt beteende. Visst, det är det. Men jag vågar ju inte ringa.
På en av de här korta filmsekvenserna, eller livebilderna som det är, som Jessica tar precis efter mordet, så hörs hon säga, jag har fått det på film.
Jag har fått det på film. Jag har fått det på film. Och jag ville få honoms reaktion för att se om han var arg eller inte på mig, att jag har fått det på bild, eller jag har fått det på film. Kommer han göra någonting mot mig?
Men du var ju livrädd. Du var ju rädd för att han skulle döda
mig. Jo,
men
det är att man vill ha det här. När man är livrädd för man, så vill man veta när kommer smällen. När kommer allting.
Istället för att bara springa därifrån.
Ja, jag vill bara konfrontera honom. Det. Nej, det är jättekonstigt. Alltså jag är lite så här komplicerad. Konstigt så. Men jag var i chock och kände att jag ville kolla vad jag hade honom, hur arg han var på mig.
Kan du förstå att en del som tittar och lyssnar på det här undrar om, nej, men nu sitter hon och ljuger?
Ja, det tror jag säkert.
Niklas, precis efter det här mordet, vad gör Jessica Andersson och Jesper Hultman då?
Ja, det som händer är att de tar sig hem. De tar Oves bil och åker de 700 meterna hem. Och det som händer då är att de kör i diket på tomten och behöver hjälp med att få upp bilen. Därefter springer de in i huset. De har med sig Oves plånbok bland annat. Bilnyckeln har de med sig och lite andra prylar ifrån Oves bostad. Och Jessica hävdar att pojkvännen tvingar henne att gå ner till vedkaminen som finns i källaren, eller vedspisen. Och där kastar hon in mordvapnet, kniven. Och och Oves plånbok. Det brinner i vedspisen och ja, det är hennes uppdrag. Hon säger att hon är övervakad av pojkvännen. Han står bredvid när hon gör detta. Det märkliga är att i polisförhören så medger ju inte Jessica detta förrän i förhör 4 eller 5. Det tar ett bra tag innan hon berättar att hon faktiskt har gjort det här. Men så är slutversionen från hennes sida. Det var vad som hände.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
En sån här sak går naturligtvis inte obemärkt förbi. Familj och vänner till Ove Fager blir fullt förståeligt oroliga när de inte får tag i honom. Och 3 dagar efter mordet så hittas han då mördad i sitt hem där han har blivit lämnad. Polisen inledde omedelbart en mordutredning, berättar presstalesperson Thomas Johansson.
Ja, en ruta var sönder i dörren på baksidan av huset och inne i vardagsrummet där målsägaren låg avliden på golvet så var det ganska stökigt. Det var en tv vält ut över golvet, ett nyckelskåp och nycklar ut över golvet och allmänt stökigt.
Det var ingen tvekan om att något hade hänt?
Nej, de skador som målsägaren hade visade dessutom ganska tydligt att det nog inte var ett naturligt dödsfall, utan patrullen som var först på plats misstänkte mord och backade ut helt enkelt.
I natt greps och anhölls en man och en kvinna i 30-40 års åldern, båda misstänkta för mord.
Och när man knackar på hos mannen och kvinnan då så uppträder de på ett sånt sätt och svarar på frågor på ett sånt sätt att man bestämmer sig för att ta med dem in till polishuset i Karlskrona för vidare förhör. Och efter de förhören så beslutar då åklagare att anhålla dem misstänkta för mord.
Var Jessica och hennes pojkvän kända av polisen sedan tidigare och i så fall för vad?
Ja, de finns i belastningsregistret bägge två. Kvinnan för mindre allvarliga brott, mannen för misshandel, olaga hot, rån, lite sådant.
När polisen har gripit Jessica och börjar hålla förhör så börjar hon med att ljuga om vad det är som har hänt. Enligt henne själv så är detta för att skydda pojkvännen.
Jag försökte undanhålla så mycket som möjligt för jag ville först skydda honom med 2 första förhören. Och sen det tredje, då brast jag ut totalt. Men jag berättade inte allt som allt ändå. För att jag visste att han kommer läsa förhören.
Men då fanns det väl ingen anledning att vara rädd? Då satt han ju hos polisen.
Ja, men ändå. Den här rädslan, den är obeskrivlig som var för honom. Att man ska möta honom i rättegång, man ska möta honom där och där ifall liksom det är någonting. Jag berättade inte allt som allt, för det var mycket mer som han gjorde som jag inte berättade. Med våldet då. Som...
När det hela så småningom går till rättegång så erkänner Jessicas pojkvän Jesper Hultman mordet. Men inte bara det. Han säger också att Jessica har varit delaktig och stampat på mordoffret Ove flera gånger.
Han ville ju få det till att jag var med också.
Varför skulle han ljuga om det?
För att han vill få mig att sitta lika länge som honom.
Av vilken anledning?
För att ha mig på insidan så han har kontroll på var jag är någonstans. Jag tänkte liksom, ska jag ta på mig en stamp som han har gjort? Jag tänkte, det kan ju inte vara så farligt. Och sen så ändrade jag mig i förhöret att nej, det har jag inte gjort. För att det är sanningen, för det har jag inte gjort. Jag har inte rört Ove, jag har inte gjort någonting.
Och det är inte så att du ljuger nu?
Nej, jag ljuger inte nu.
Den äldre man som mördades utanför Rödeby i januari utsattes för en mängd knivhugg och kraftigt våld mot huvudet. På fredagen åtalades en man och en kvinna misstänkta för mordet och förutom det även grovt rån och grov stöld. Enligt åklagaren Hedvig Lundblad började allt med att de misstänkta ville låna mannens bil, men fick nej.
Då gick de hem till den här mannen beväpnade med kniv i syfte att tillgripa den här bilen. Och sen så utsatte de den här mannen då för mycket grovt våld. Det handlar om 25 konstaterade knivhugg i buken. Sparkar och slag med både händer och tillhyggen.
Niklas, vad blir utfallet i det här rättsfallet?
Ja, men i tingsrätten konstaterar man att både Jessica och hennes pojkvän har begått det här mordet tillsammans och i samförstånd, som det heter. Och de döms båda till livstidsfängelse. Jessica, hon blir ju naturligtvis alldeles förkrossad av detta. Hon och hennes advokat tror att hon ska komma undan en morddom. De tror att hon möjligen ska dömas för bilstöld och få något års fängelse. Men livstid, det är långt borta i deras värld. De överklagar och det gör också pojkvännen. Men hovrätten kommer fram till att Jesper Hultman ska dömas till livstidsfängelse. Det är en dom som sen vinner laga kraft. Jessica får 18 års fängelse i hovrätten. Överklagar till högsta domstolen som inte beviljar prövningstillstånd. Så den domen står också fast och hon förs till Hinsebergs kvinnofängelse.
Och det här var ju inte alls vad Jessica hade tänkt sig.
Jag var helt förkrossad och förstörd. Jag trodde jag skulle få max 5-7 år. För typ rån, men inte mer. Och sen att det var just mord. Att medgärningsman till mord. Då var jag totalt förstörd.
Nu har Jessica Andersson suttit frihetsberövad i 3 år ungefär. Många som sitter på de här långa straffen kan så småningom finna någon sorts ro i sin situation och acceptera det här långa fängelsestraffet. Men så är inte fallet med Jessica.
Nej, det är det inte. Hon tänker kämpa för att få till stånd en ny prövning. Återstår väl att se om hon kommer att lyckas. Hon har kontakt med 2 olika advokater idag som hjälper henne, men man har ännu inte skickat in någon ny begäran till högsta domstolen om prövning. Det kommer förmodligen inom det närmaste året att skickas nya papper till högsta domstolen. Men jag bedömer med de bevis som finns idag att hon inte kommer att få något prövningstillstånd. Det behöver komma fram någonting nytt och det Jessica kämpar för, det är att hitta någon som kan så här långt i efterhand säga att Ove var död när hon tog bilden. Det skulle kunna vara ett nytt bevis om hon nu hittar någon som kan slå fast det i efterhand. Jag har svårt att se att det ska hända, men det är åtminstone vad hon arbetar för.
Jag önskar att jag hade berättat allt från början, rätt av, nonstop. Utan att vara rädd för honom eller någonting, bara lagt ut liksom allt.
Kan du förstå att det finns de som tror att du nu bara försöker ställa saker till rätta på ett sätt så att det ska passa in?
Ja, jag tror många kan tycka så. Det är många som tror säkert. Men jag har hållit på med det här över ett år nu och förberett mig att jag ska gå vidare. Sanningen ska ut, faktan ska ut.
Vi låter det bli de avslutande orden i veckans podd. Tack Niklas Svensson för att du ville vara med.
Tack själv.
Radioklippen som vi hörde tidigare i programmet kommer från P4 Blekinge. Intervjuklippen med Jessica är gjorda för en videodokumentär som Niklas har gjort. Den heter Från barnhem till Hinseberg. Den finns på Expressens sajt, tillgänglig att se för den som har Expressen Premium. Vill man se den eller många andra krimdokumentärer som ligger uppe där, så har man som lyssnare av Krimrummet erbjudandet att skriva upp sig på 2 månader för bara 19 kronor per månad. För att ta del av detta så kan man surfa in på expressen.se/krimrummet. Om man vill så kan man också följa mig på Instagram. Malmgren.k heter jag där. På det kontot lägger jag upp diverse information bakom kulisserna, material från krimrummet. Precis som alltid så kan den som har frågor, nyhetstips, synpunkter höra av sig till mig på kim.malmgren@expressen.se. Ett nytt avsnitt av podden kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.